Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vilket betyder att avbryta en graviditet är alltid ett laddat ämne. Därför ska vi aldrig sluta prata om det. Alla förtjänar bästa möjliga reproduktiva hälsa. Det finns inget rättvist med naturen när det gäller reproduktionen. Vissa lyckas inte få barn medan andra blir gravida trots preventivmedel. Vi vet att säkra aborter och bra preventivmedelsrådgivning är ett överlägset bra och kostnadseffektivt sätt att värna folkhälsan. För en enskild individ och hennes familj kan det innebära skillnaden mellan liv och död. Graviditeter är inte helt ofarliga i sig, därför bör de vara självvalda. Du ska aldrig behöva motivera ditt beslut. Däremot kan det vara ett svårt beslut. Därför ska du erbjuda stöd och rådgivande samtal av till exempel barnmorska, läkare eller kurator, både inför och efter aborten. I Sverige är fri abort en rättighet fram till graviditetsvecka 18. Idag i Babys podcast ska vi ge er fakta och information om rätten till abort. Jag heter Karina och är barnmorska. Men såklart så är även Jenny Stolt, förlossningsläkare, med, samt vår gäst sedan tidigare, docent och överläkare i gynekologi, Helena Kopp-Kallner. Hallå Jenny och Helena.
Hej.
Hej, hej.
Ja, som sagt, det här är ett jätteviktigt och kanske ett laddat ämne. Så Helena, jag tänkte att vi skulle starta och prata med svensk historia och lagstiftning kring abort.
Ja.
Ja.
Vad ska vi prata om då?
Ja, men jag tänkte faktiskt att vi har en ganska lång historia bakom det. Och att på 60-talet så var det inte alls så självklart att vi hade fri abort i Sverige. Och inte innan dess heller.
Nej, det stämmer. Man vet faktiskt om att redan i gamla Västgötalagen, alltså liksom, nu är vi tillbaka på medeltiden, så nämner man då det man kallar för fosterfördrivning. Och sedan har ju då abortlagarna förändrats successivt så att det har blivit mildare och mildare straff för abort. Men ända fram till 1975 så var det faktiskt så att abort löd under strafflagstiftningen i Sverige. Det vill säga att abort var olagligt, men så fanns det då vissa undantag. Och de här undantagen, de var ju då... alla andra förskräckligheter, som till exempel att man då kunde beviljas abort av liksom rashygieniska skäl eller liksom någon slags, man ville rena mänskligheten då. Det var, kunde beviljas då till exempel om man hade ett förståndshandikapp och så. Och det här kallades då för eugenisk indikation, och beviljades man då abort av ett sådant skäl, då var man också tvungen att gå med på att tvångssteriliseras. Och det här är ju någonting som det har blivit mycket debatt om i Sverige, och de som blev tvångssteriliserade har ju också fått skadestånd för det nu. Sedan fanns det ju då andra indikationer, som till exempel att modern faktiskt var svårt sjuk. Och däremot så kom fosterskadeindikationen, den kom ganska sent, och det var ju för att man hade ju ingen metod för att titta på om fostret var skadat överhuvudtaget förrän ultraljudet kom egentligen. Det var om man möjligen gjorde någon slags röntgen då, om man såg liksom att det var något fel på skelettet, men man hade ju inte möjlighet att titta på liksom hjärta eller hjärna eller lungor eller någonting sånt, njurar, innan man hade ultraljudet. Så den indikationen kom ganska sent, fosterskadeindikationen. Men sedan var det ju så att de allra flesta aborter skedde ändå i lömdom. Och kvinnor blev ju svårt sjuka av det. Det dog ju flera kvinnor i veckan faktiskt i Stockholm. Ända tills vår nya abortlagstiftning kom. Det här är ju ingenting som man liksom pratar så mycket om numera. Men så här ser det ut i andra delar i världen fortfarande. Och sedan då så fanns ju då det som till slut kom att bli det vi egentligen har som vår nuvarande abortlagstiftning idag, nämligen den så kallade socialmedicinska indikationen. Och det var ju liksom att man var ung, man var fattig, man var ogift, sådana saker. Och sedan så lättades det här på mer och mer och mer. Så att till slut så var det i princip så att man gick till sin doktor och så sa man så här att jag vill faktiskt inte vara gravid. Och då så fixade man så att det var två stycken doktorer som skrev under det, och det var de så kallade tvåläkarintygen då. Och det var ju liksom det som var dammluckan, så att säga, att när doktorerna beviljade abort av liksom mer och mer för att kvinnorna verkligen ville det, då fanns det ju egentligen ingen orsak att inte ha en så kallad fri abortlagstiftning. Men man gick ju faktiskt ännu ett steg längre i Sverige, och det är ju det som är så fantastiskt med den svenska lagstiftningen, att det är inte bara det att du kan få en abort om du vill, utan du har rätt till en abort. Mm. Det är så vår lagstiftning ser ut. Man kan inte bli nekad abort. Och där är Sverige ganska unikt i världen, att vi har just en lagstiftning att vi har rätt till abort.
Mm. Det tycker jag är en väldigt bra introduktion och lång till den här. Men jag tycker den här historien är väldigt, väldigt viktig faktiskt.
Oerhört viktig. Ja, vi får inte glömma.
Nej, den får jag absolut inte glömma det. Ja, det var ju flera hundratals år med kvinnolidande faktiskt. Men Helena, om vi ska hoppa snabbt till dagens statistik, så tänkte jag att vi har ju faktiskt minskade aborttal i en åldersgrupp. Den yngre. Berätta gärna lite om det.
Ja, så här ser det ju faktiskt ut i flera olika länder just nu. Alltså att vi har, framförallt så är det ju då tonåringarna, och då liksom det pratas mycket om tonårsaborter och så. Men då ska man ju klart för sig att den stora majoriteten så kallade tonårsaborter görs ju av kvinnor som är 18 och 19 år. Så att det är ganska gamla tonåringar, eller vad man ska säga, det är ju vuxna människor. Men där har vi ju kraftigt vikande aborttal, och det har ju varit så i flera år.
Men Helena, vad beror det på då?
Ja, men det här är ju ingen egentligen som vet. Det har varit massa olika spekulationer kring vad det kan bero på. Vi ser ju också att ungdomar i den här åldern dricker mindre alkohol. Och det tror man ju kan man ha med saken att göra. Tyvärr är det ju så att väldigt många har sitt första samlag under inflytande av alkohol. Och man vet också att alkohol ju förstås ger det ger ju mindre konsekvenstänk. Det vill säga man har fler oskyddade samlag när man är påverkad av alkohol. Man har en annan riskmedvetenhet, eller en betydligt mindre riskmedvetenhet när man är påverkad av alkohol. Sedan finns det ju de här mer så här domedagsgrejerna då. Det vill säga att ungdomar vill inte ha sex för att de sitter framför sina datorer och sina mobiler. Och de spelar dataspel och är asociala, och därför har de inte sex. Men det finns väl egentligen inget riktigt belägg för att det skulle vara så. Det verkar ju inte som att sexualdebutsåldern har gått upp kraftigt, till exempel.
För den ligger runt 16 års ålder.
Vad sa du?
För den ligger vi runt 16 års ålder fortfarande.
Ja, precis. Strax över 16 år. Mm. Men om man skulle tänka sig att den hade gått upp jättemycket, så är det klart att det skulle ge en skillnad i aborttalen. Men det är faktiskt också så att aborttalen sjunker kraftigt i åldrarna 20-24 år också. Och det är ju, eller traditionellt sett, om man kan prata om aborttraditioner, så är det traditionellt sett den åldersgruppen som ger flest aborter, 20-24-åringarna. Men så ser det inte ut i Sverige längre. Utan det är faktiskt lite äldre kvinnor än så som gör flest aborter idag. Och då pratar man, när man pratar om aborttal, då pratar man om aborter per 1000 kvinnor. Så att det är inte antalet aborter per se, utan det är dividerat med hur många kvinnor i den åldersgruppen finns det, så att säga. Så per 1000 kvinnor så är det lite äldre kvinnor som gör flest aborter nu. Och då börjar man komma och prata om andra saker. Vad kan det bero på? Och där ser vi ju en tydlig skillnad nu i preventivmedelsanvändningen. i de här åldersgrupperna, där användningen av långverkande preventivmedel har gått upp kraftigt. Och då kan man väl kanske också anta att de som har störst behov av skydd mot graviditet, det vill säga de som har mycket sex kanske till och med, är de som väljer de mest effektiva metoderna, det vill säga de långverkande metoderna, och att det leder till att man har behov av färre aborter helt enkelt. Att det är färre oönskade graviditeter för att man använder effektivare metoder.
Men du menar då att den äldre generationen eller äldre åldersgruppen där inte har säkra preventivmetoder?
Nej, det jag vet vi att de inte har. Mm. Där har inte användningen av långverkande metoder ökat i samma utsträckning.
Mm. Vilka är de långverkande metoderna?
De långverkande metoderna är då p-stavar och spiraler då. I Sverige har vi ju en p-stav och sen så har vi flera olika typer av spiraler. Vi har 4 hormonspiraler och kopparspiral då. Så helt enkelt kan det vara så att det är lite olika anledningar till att aborttalen sjunker i de här 2 olika grupperna. Men totalt sett är det ju fantastiskt att fler kvinnor slipper uppleva oönskade graviditeter.
Men det jag tycker ändå är lite underligt med den åldern där man skaffar barn faktiskt. För barnafödande åldern, det är den åldern man har som mest aborttal, eller högst.
Ja,
kan man säga.
Så
för
är det.
Ja, det får jag inte riktigt ihop. Men det finns säkert en förklaring till det.
Man kan också, när man tittar på hur aborttalen har sett ut över åren, så ser man att det är liksom samma åldersgrupp kvinnor som de gjorde så att säga aborter när de var tonåringar, de gjorde abort när de var 20-24 och sen har de blivit äldre och äldre. Men det är samma kvinnor som fortsätter att så att säga förhållandevis, för det ska man komma ihåg att det är inte många kvinnor som gör abort, men att det är samma åldersgrupp som bara har blivit äldre men tar med sig sitt mönster av att ha fler önskade graviditeter än andra åldersgrupper. Ja. Förstår ni hur jag menar nu? För det är lite svårt att förklara nästan. Man får nästan ha en bild sådär. Men liksom,
ja. Jo, men det är samma generation helt enkelt som har vuxit upp. Och är fortfarande inte användare av långtidsverkande preventivmedel.
Nej, och använder ineffektiva preventivmetoder i högre utsträckning. Som till exempel kondom och avbrutet samlag och säkra perioder och så. Mm.
Ja. Nu tror jag Carina vill komma in med en fråga.
Mm-hmm. Du pratar om olika grupper där aborterna har då minskat eller blivit färre. Gäller det totalt?
Aborttalen i Sverige ser ut ungefär, alltså vi gör ungefär så här 36 000 aborter varje år i Sverige. Liksom. Det har varit en sanning sedan urminnes tider kan man säga. Men vi blir ju fler och fler i Sverige. Mm. Så att totalt sett så går ju aborttalet ner, men vi gör lika många aborter om man ska säga. Är ni med?
Mm.
Så att aborttalet per 1000 kvinnor går ner, men antalet aborter i Sverige är ganska konstant. Det är små förändringar över tid. Man kan se att i samband med att det var den jättestora liksom tidningsartiklar där man riktigt skrämmer upp kvinnor om preventivmedel, då såg man ju att aborttalen gick upp som en respons till det. Men sen har de ju återgått till det normala. Nu tror jag att kvinnor är så trötta på alla skrämselpropaganda om preventivmedel. Så jag tror inte man går på det där längre. Eller jag hoppas inte det. Utan att det är andra faktorer som styr om man använder preventivmedel eller inte.
Mm. Om man tittar på ålder. Har alla åldrar, alla kvinnor rätt till abort?
Absolut. Problemet blir ju när man kommer väldigt lågt ner i åldrarna, så blir lagstiftningen något komplicerad. Men i Sverige har vi ju en enorm överenskommelse. Alla instanser i hela samhället, inklusive föräldrar och kvinnor och så vidare, att barn ska inte få barn. Och det gör ju att alla är ju alltid överens om att den riktigt, riktigt unga kvinnan ska naturligtvis få göra en abort om hon själv önskar det. Men lagstiftningen blir lite komplicerad när det gäller då rätten till föräldrar och vårdnadshavare och veta om det. Och vi jobbar ju hårt på ett multidisciplinärt, det kan ju vara ett jäkla knepigt ord att använda, men alltså att vi är flera som arbetar tillsammans med de här riktigt unga kvinnorna. Det kan vara sociala myndigheter, föräldrar, vi har alltid en kurator inblandad. Och det handlar ju om att ta reda på om den unga kvinnan far illa. Det vill säga, har hon blivit gravid mot sin vilja? Är hon utsatt för övergrepp? Finns det sociala omständigheter som gör att den här kvinnan bör skyddas eller få hjälp på något särskilt sätt? Det är ju det som är viktigt att uppmärksamma i det hela. Men alla är alltid fullständigt överens om att vill kvinnan göra en abort oavsett ålder så ska hon få göra det.
Vad pratar du om för ålder när du säger den unga kvinnan?
Nej, men generellt så kan man säga att under 15, då går vi igång med våra liksom mera... Det beror ju också, alltså vi vill ju gärna veta vem hon har blivit med barn med, va? Och det är ju en helt annan fråga om det liksom, ja men liksom vi har varit ihop i 2 år och jag står på p-piller och använder kondom och våra föräldrar är helt med på att vi sover över hos varandra och liksom det här var otur. Det är ju en sak. Och det är en helt annan sak med liksom en 12-åring som kommer in och inte vill berätta vem hon har blivit gravid med. Man måste, och det här är ingenting som någon står ensam med i vården. Utan här jobbar vi i team. Som jag sa, att liksom barnmorska, läkare, ofta kanske definitivt en specialistläkare med erfarenhet av de här frågorna. Kurator. Och vi försöker då att hitta någon närstående vuxen hos. I närheten då av den unga.
Jag har varit med faktiskt om att skolhälsan, skolkurator och skolsyster har varit med och hjälpt till i de här fallen.
Det är självklart liksom. Man samlar alla resurser som finns runt det här. Och det är ju viktigt att det sker väldigt fort för att man vill ju absolut inte fördröja aborten. Men min erfarenhet är att det här brukar gå bra. Och att det inte är... Det är alltså inget problem på det viset. Det är ju extremt få fall också.
Och det är väl bra att de tjejerna får det stöd som krävs för dem.
Ja, absolut.
Men då tänker jag sekretess runt det här. För då pratar vi ju de som är under 18. Vad gäller?
Nej, det råder ju sekretess. Så det gör det. Och det finns ju också möjlighet att till exempel alltså i extrema fall föra till exempel pappersjournal. Och så att det här blir liksom det är svåra diskussioner och man får diskutera. Det finns inget fall som är det andra likt utan.
Nej, men det finns alltid specialfall. Och det löser ju vården. Så, det hjälper vi till.
Och det tycker jag det är det vi ska förmedla här. Att vi löser allt så att det blir så bra som möjligt.
För den enskilda.
Ja, det är inte alltid det går att få det perfekt. För då måste man kunna trolla med knäna. Men vi gör för att allting ska bli så bra som möjligt.
Och det är skönt att du säger att de är ganska få, de unga kvinnorna.
Ja, otroligt få.
Men om vi ser i stort då, när jag ser att jag är gravid och jag vill avbryta graviditeten med en abort, vart vänder jag mig?
Ja, du går in på ditt landsting och tittar var närmaste abortmottagning finns. Det går att googla eller 1177 eller vad som helst. Och i normala fall då så är det ju så, precis som du säger, att man förstår att man är gravid, man tar ett gravtest så ser man att man är gravid och ser som att det här var ju inte det man hade tänkt sig. Utan man har oftast redan bestämt sig för att man vill göra en abort när man kontaktar en abortmottagning. Och då ringer man helt enkelt abortmottagningen och så berättar man när man hade sin senaste mens och när man hade positivt gravtest. Och sedan så brukar man också få då information om vad man kan läsa på om preventivmedel och det är viktigt att man gör det därför att oftast så är det ju så att man har inte använt en preventivmetod och det är därför man blir gravid. Och då tänker man kanske att ja, men nu ska jag ju aldrig ha sex igen så att det här kommer inte att hända igen, men det är väldigt sällan som så blir fallet utan oftast har man sex igen. Och därför så tycker vi att preventivmedelsrådgivningen är en extremt viktig del av besöket. Sen är det självklart så att vill man absolut inte använda preventivmedel så finns det inget tvång att man ska göra det. Men de flesta kvinnor tycker ändå att de har hamnat i en situation där de inte vill hamna igen. Så kan man väl säga när det gäller abort. Men att man inte behöver att det är någonting man vill undvika.
Men nu nämner du abort abortmottagningar, kliniker. Men man kan väl också, det finns ju inte på alla ställen, utan ibland så är det ju gynmottagningen. Kan man
abortmottagning ska det stå som man kan söka på.
Det ska du göra inom varje region.
Absolut. Mm. Svensk lagstiftning säger att alla sjukhus med en kvinnoklinik ska göra aborter.
Ja.
Så att alla sjukhus med kvinnoklinik, inte alla privata gynmottagningar, de behöver inte kunna göra aborter. Men alla sjukhus med en kvinnoklinik, de ska göra aborter. Så ser svensk lagstiftning ut. Så att man kan bara ringa till kvinnokliniken och säga att man vill göra en abort. Mm. Men det jag skulle säga var också att, och det ska man komma ihåg, att abortmottagningen tar inte bara emot kvinnor som har bestämt sig för att de vill göra en abort. Vi tar också emot kvinnor som inte har bestämt sig för vad de vill göra med graviditeten. Så att man kan komma till en abortmottagning för att diskutera, för att få träffa en kurator, för att få prata om vad vill jag med den här graviditeten. Och det kan ju vara såna här saker som att man är ensamstående men man känner att oj, det här kanske är enda chansen. Eller att man är i ett etablerat förhållande där den ena personen i förhållandet gärna vill ha ett till barn men den andra personen inte vill. Eller att man inte vill berätta men man vill ändå ha någon att prata med. Eller det finns ju tusen olika skäl som kan vara att man inte har bestämt sig helt enkelt för vad man vill göra med graviditeten. Och där finns också abortmottagningarna till för de kvinnorna. Så det tycker jag är viktigt.
Mm. Och då pratar vi om vad händer först. Jag har kommit då till den här mottagningen. Mm. Jag får träffa en barnmorska, kanske en läkare.
Ja.
Och det som händer först är väl att man ser till, man daterar graviditetslängden.
Just det. Vi gör en helt vanlig genundersökning först och tittar så att det inte föreligger några tecken på infektion. De flesta mottagningar screenar för infektioner, sexuellt överförbara sjukdomar också vid behov. Och sedan så gör man då i Sverige alltid ett ultraljud och daterar graviditeten. Och då finns det de som vill titta på skärmen och de som inte vill titta på skärmen. Har man en bestämd uppfattning så säger man det själv. Annars kan det hända faktiskt att man blir tillfrågad. Och det här finns det ganska mycket studier på faktiskt som visar att kvinnor ser positivt på rätten att få välja om man vill titta eller inte. Och så daterar man nog de allra flesta aborter i Sverige. De sker ju så tidigt så det är ju knappt ens att man ser något foster snart. Så tidigt sker de. Så att det kan vara väldigt olika då vad man får se på den här bilden om man tittar.
Men du Helena, det är väl ganska på senare år att vi börjar erbjuda ett avbrytande när man inte ser någonting in i livmodern. För när vi började med det här så var det att man skulle vara tvungen att se någonting in i livmodern för att erbjuda kvinnan ett avbrytande.
Ja, vi börjar nog bli väldigt gamla Jenny.
Ja, eller hur? Så är det.
Ja, men det har nog varit så kanske i 8-10 år i alla fall.
Ja.
Att vi... Man kan alltså komma dagen efter att man har ett positivt gravtest och få göra en abort direkt.
Jag tror dock att den här myten lever kvar lite ibland på vissa ställen. Att man måste se det innan man kan erbjuda sig ett avbrytande.
Ja. Men vi har ju liksom nationella behandlingsråd för abort. Och där står det ju tydligt att man behöver inte se någonting. Utan det räcker med ett positivt gravtest så ska man göra sin abort.
Det tycker jag var bra att vi fick fram.
Det är viktigt att man vet om.
Men då är min fråga, de här dagen efter piller, de kommer inte in där?
Nej. Dagen efter piller, som jag vill ju gärna kalla det för akutpreventivmedel eller akut-p-piller.
Förlåt, fel av mig.
Eftersom det är bra att man tar dem redan på kvällen och inte kanske dagen efter. Men de gör absolut ingen abortmetod, utan det de gör det är ju att de förhindrar en ägglossning. Som gör att man inte kan bli gravid under det efterföljande dygnet. Så att det är ju vad de pillerna gör. Så att det är absolut ingen abortmetod.
Mm. Okej, återvänder till vad som händer då när det här första mötet. Ultraljudet är gjort, dateringen är gjord.
Ja.
Och du sa, vad sa du också? Rådgivning och stöd med kuratorskontakt.
Preventivmedelsrådgivningen är gjord.
Just det.
Och sedan då så ska man ju då bestämma sig för en abortmetod.
Ja.
Då har vi i princip två metoder då. Det ena är medicinsk abort och det andra är kirurgisk abort. Och den medicinska aborten, den går ju bra att göra under alla graviditetsveckor när abort är tillåtet. Medans kirurgisk abort bäst erbjuds någon gång mellan ungefär vecka 8 och vecka 12. Och det är därför att innan dess så är graviditeten så liten så att den faktiskt kan vara svår att få ut med den här sugen som man suger ut graviditeten med. Och efter vecka 12 så är det risk att man helt enkelt har sönder någonting. Och det vill man ju absolut inte ha. Så det vilken abortmetod man väljer, det beror lite på i vilken graviditetsvecka är. Men sen tycker jag också att det beror mycket på vilken person man är och hur snabbt man har behov av att göra aborten. Ofta så en kirurgisk abort ska ju planeras in på ett operationsprogram. Och den medicinska aborten kan ofta erbjudas då betydligt snabbare.
Men du är tillbaka till den första metoden då, den medicinska, där du får tabletter, abortpiller. Hur funkar det? Vad är det för läkemedel? Hur många tabletter tar man? Och
ja.
Vad kommer ut? Måste jag tillbaka till sjukhus så kan jag vara hemma? Ja, sådana frågor. Ja.
Medicinsk abort är ju liksom som en liten tvåstegsraket kan man säga. Där man börjar med att ta en tablett. Och den här tabletten, den blockerar ett graviditetsbevarande hormon i kroppen som heter gulkroppshormon. Och när man blockerar effekten av gulkroppshormon, då börjar livmodern att dra sig samman. Så att under en graviditet så behöver livmodern slappna av helt för att graviditeten ska kunna få växa i livmodern. Annars skulle ju livmodern få sammandragningar direkt och stöta ut graviditeten och skulle aldrig bli några barn. Utan livmodern måste slappna av under graviditeten och blockerar man då effekten av det här hormonet, ja då börjar livmodern att dra ihop sig och förbereda sig för att stöta ut den här graviditeten. Och den här medicinen, den tar lite tid på sig att verka. Så att först efter ungefär 1 till 2 dygn så är liksom livmodern redo. Och sedan då efter 1 till 2 dygn då för man upp andra tabletter och de för man upp i slidan då. Då är det 4 tabletter man tar som man för upp i slidan. Och de här tabletterna de orsakar sammandragningar i livmodern så att man helt enkelt framkallar ett missfall. Och när man tittar då på studier så ser man då att de allra flesta kvinnorna de aborterar, det vill säga att alltihopa kommer ut ur livmodern inom 6 timmar.
Efter de där 4 tabletterna?
Efter de där 4 tabletterna.
Mm. Ja.
Men många blir, är det ju tidigare för så att säga. Och ja, vad som kommer ut, det beror ju helt på hur långt graviditeten är gången. Är du i vecka 5, då kanske du inte ens märker någonting. Det bara kommer ut som blod och slemklumpar liksom. Är du i vecka 8, då kan du se som en lite större klump som kommer ut. Och kanske till och med ett litet foster. I vecka 8 så kanske man ser någonting som är någon 1,5 centimeter. Medan då om man är senare i graviditeten, till exempel vecka 12-13 och är inne på sjukhus. Ja, då är ju fostret absolut synligt om man tittar. Då är det kanske 8-10 centimeter. Och gör man en abort på grund av en hjärtmissbildning i vecka 20. Ja, då är det ju betydligt större än så. Så att vad man ser och vad man kan förvänta sig, det beror helt på i vilken vecka man är. Och det här tycker jag att man ska... Vill man veta så ska man fråga. Och jag tycker att alla ska få information så att man är inställd och är medveten om vad som kommer att hända. Och jag tror generellt sett att vi är ganska duktiga på att informera kvinnor som gör aborter i senare graviditetslängder. Men att vi är ganska dåliga på att informera kvinnor i tidigare graviditetslängder exakt om vad de kan förvänta sig. Men det är nog väldigt personbundet också. Jag tror att många är oerhört duktiga på att informera.
Mm. Vilka veckor kan man göra den här medicinska aborten?
Vilken vecka som helst.
Vilken vecka som helst. Behöver du vara...
En medicinsk abort kan man göra fram till förlossning. Det är bara det att efter vecka 22 så kallar vi det för igångsättning av förlossning. Mm. Det är ju samma metod, exakt samma metod som vi använder kan man säga, hela graviditeten.
Men det medicinska, behöver du vara någon gång på sjukhus eller är det hemma som du tar tabletterna?
Den allra första tabletten måste tas på sjukhus enligt svensk lagstiftning. Men om du ska göra till exempel en hemabort, då tar man ju ofta den första tabletten i samband med besöket på abortmottagningen. Så det blir inget extra besök.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och när väljer man, kan man någon gång vara och ta de här fyra tabletterna på sjukhus?
Absolut. Vi har ju en del kvinnor som väljer att vara på sjukhus. Man kanske har små barn hemma som är sjuka, man har ingenstans att vara, eller man vill inte att familjen ska veta om att man gör en abort, eller att man känner att man helt enkelt inte känner sig trygg hemma av olika anledningar, eller att man vill ha närheten till personal. Alltså det finns ju mängder med olika skäl till att man kan säga att jag vill absolut inte vara hemma, jag vill vara på sjukhus.
Och då har man rätten till det?
Absolut.
Måste jag tillbaks på återbesök därefter om jag nu väljer att vara hemma?
Nej, det har man tagit bort. Det fanns tidigare en föreskrift från Socialstyrelsen som sa att man skulle ha ett återbesök. Nu har man ändrat de föreskrifterna, så att nu är det upp till kliniken att skapa rutiner för att kvinnan ska vara säker på att graviditeten är avslutad. Och det innebär ofta att man skickar med ett speciellt graviditetstest med kvinnan som hon tar i hemmet då 2-4 veckor efter aborten. Och det är under förutsättningen att aborten har gått precis som den ska. Det vill säga att man har blött och man har haft smärtor och graviditetssymptomen har avtagit. Ofta har ju kvinnorna ändå graviditetssymptom i form av bröstspänningar eller illamående. Eller att man bara känner sig annorlunda så man vet att man är gravid. Och de symptomen är det ju jätteviktigt att de avtar ganska snabbt efter aborten. Så om man fortsätter graviditetssymptom, då vill vi att man tar kontakt direkt då. Men annars då så gör man det här graviditetstestet bara för att vara helt på den säkra sidan att det här ska inte bli någon förlossning. Det här ska vara en abort. Och då ska det inte vara något positivt graviditetstest efter 2-4 veckor.
Och som jag sa tidigare så kan det ju behövas ett samtal, ett stöd därefter. Och då kanske man måste återvända till sjukhuset också. Med kuratorskontakt.
Absolut.
Av den anledningen.
De som gör abort i Sverige har inget behov av kurator. Utan man pratar med sina vänner, med sin partner eller ja, sådana där saker. Och sen så har vi absolut de som behöver stöd. Och där finns det ingen tidsgräns eller så. Utan det kan vara stöd före aborten eller efter aborten. Eller i samband med nästa graviditet eller någonting sånt. Va? Så att det finns liksom ingen maxgräns utan så. Utan det här är det exakt samma sak som att du har rätt till en abort. Och du har rätt till stöd. Det stöd du behöver.
Har man också rätt att välja abortmetod då?
Ja, inte enligt lagstiftningen, men vi tycker ju att det ska vara så. Från Svensk förening för obstetrik och gynekologi så tycker vi att om det inte finns något medicinskt som talar för att det ena eller det andra är mer korrekt, så ska man ha rätt att välja metod. Men lagstiftningen ser inte ut så att man har rätt, utan man har rätt att få en abort men inte rätt att välja metod. Men vi tycker som sagt att det är oerhört viktigt att man behåller båda möjligheterna, därför att det finns en del kvinnor som inte kan tänka sig det ena eller det andra.
Nej. Men ska vi prata lite om den kirurgiska? metoden?
Ja. Mm. Ja. Ja, den kirurgiska metoden kallas ju ofta då i så allmänt tal för skrapning. Mm. Och det har ju också, det har ju att göra med det här 60-talet som vi pratade om tidigare. Ja. När man faktiskt trodde att graviditeten satt så hårt fast in i livmodern att man var tvungen att skrapa ut den. Och då gjorde man det med skarpa instrument, alltså vassa instrument som man gick in i livmodern med och skrapade ut graviditeterna. Och det här håller man fortfarande på med i vissa delar av världen faktiskt. Nu vet vi ju att graviditeterna sitter inte fast på det viset. Det är ju därför de går att få ut bara genom medicinsk abort. Och då var det en ryss faktiskt som kom på att man kunde ju bara suga ut graviditeten. Och det är det vi gör idag. Så vi suger ut graviditeten med vakuum. Och då gör vi någonting då som på fikonspråk kallas för vakuumaspiration. Och det är den enda metoden som används i Sverige idag, tack och då. Så att när man gör en skrapning så suger man ut det som finns i livmodern helt enkelt. Och då behöver man ju komma in med den här sugen in i livmodern. Och då är det ju så att under graviditet så vill ju då kroppen inte att graviditeten ska åka ut. Så därför så blir livmodertappen väldigt, väldigt hård under graviditet. Så den blir hård och livmodern blir mjuk. Och då är det jätteviktigt att man gör det som kallas för en förbehandling av livmodertappen. Nämligen att man mjukar upp den. Och det gör man då med hjälp av mediciner. Och det är faktiskt samma mediciner som man använder vid medicinsk abort. Men man använder dem i en lägre dos under en kortare tid. Då. Så att nu så ger vi då två tabletter som man lägger under tungan ungefär en timme innan sin kirurgiska abort. Eller så lägger man två tabletter i slidan 3 timmar innan den kirurgiska abort. Och det mjukar upp livmodertappen. En del får lite mensvärk. Man kan också börja blöda lite grann. Och sedan under själva operationen som det ju kallas för, aborten, så görs den oftast nu i en form av lokalbedövning så att man lägger en bedövning in vid livmodertappen och det gör man med 2 små nålstick. Och då kan man också ge kvinnan något lugnande innan så att hon inte är helt medveten och kanske inte kommer ihåg så mycket heller. Det här är ju någonting som man får samtala med kvinnan om. Vad hon önskar. Det finns ju alltid fördelar med att inte sova. Va? Det är ju risker med att sova. Man kan kräkas och få ner saker i lungorna. Eller få andra komplikationer under sövning och så. Så att det finns ju många medicinska fördelar med att faktiskt inte sova. Och sedan då när man har lagt den här bedövningen. Och kvinnan har fått den här förbehandlingen. Då vidgar man upp livmodertappen. Och det gör man med särskilda små stift då. Så att livmodertappen helt enkelt öppnar sig till ungefär 8 mm. 9-8 mm. Och sedan så går vi in med en sug. Och så suger vi ut det som finns där inne. Och sugningen ska ta ungefär någonstans mellan 1 och 3 minuter. Och då tittar man också på materialet man får ut. Så att man är helt säker på att graviditeten är avslutad när man är klar. Man kan också titta med ultraljud. Att man har fått ut allting ut ur livmodern. Och sen är man klar och så går man hem samma dag.
Är det någon graviditetsvecka där man kan börja med den här mindre operationen?
Ja, vi vill ju helst inte göra det före vecka 8. Och det är ju därför att graviditeten då kan vara så liten. Så att det låter jättekonstigt att man stoppar in en sug i livmodern och kör in stift och ger läkemedel och alltihopa. Men det är klart att inte någon graviditet kan överleva där. Men det är tyvärr så att gör man det före vecka 8, då är det en större frekvens av fortgående graviditeter. Och det vill man ju inte ha till något pris. Så att den absolut, om man ska säga tekniskt, och det är ju någonting helt annat än vad som är bra för kvinnan. Utan om man pratar om att bara för att avsluta graviditeten och en bra och lätt operation för doktorn, då är det vecka 8 som är bäst alltså. Så det är den optimala tidpunkten för en kirurgisk abort, vecka 8-9 där.
Vad är din erfarenhet av smärtlindring för de här kvinnorna? Alltså då tänker jag både medicinska och kirurgiska. Behöver man ha smärtlindring en tid efter?
I normalfallet absolut inte en tid efter. Vid en medicinsk abort så är smärtan direkt beroende av hur långt graviditeten är gången. Alltså i analogi med att det gör mer ont att föda ett barn Så. Så att ju längre graviditeten är gången, desto mer smärta får man. Det vet man tydligt. Man vet också att kvinnor som har fött barn genom slidan har mindre ont än de som aldrig har fött barn. Så att det finns vissa faktorer som avgör om man får mera ont eller inte vid medicinsk abort. Tyvärr är det ju så att vi i läkarvetenskapen är ganska dåliga på att behandla smärta som kommer från livmodern. Man har gjort mängder med olika försök med olika läkemedel som man ger vid olika tidpunkter. Och det man har kommit fram till, det är då att Alvedon tillsammans med ett sånt här NSAID, antiinflammatoriskt läkemedel, till exempel naproxen, Ipren, ibuprofen, den där typen av läkemedel, de tillsammans gör att man får mindre smärta. Och det är det man erbjuder, och sedan erbjuder också de flesta kliniker någon form av morfinliknande läkemedel i tillägg om man behöver. Och eftersom man tyvärr kan må illa av de här medicinerna som framkallar aborten, så erbjuder man också någon form av illamående läkemedel som man ofta får med sig då. Och det är också därför som vi ser att vi tillåter hemaborter fram till vecka 10 i Sverige idag. Men efter det så vill vi då gärna ha patienterna hos oss. Och det är ju mycket därför att det ska inte vara så att man ska ligga och kvida hemma under en abort. Utan vi vill ju kunna smärtlindra.
Och ge mentalt stöd.
Ja. Men det handlar väldigt mycket om smärtlindring och och att man ska känna sig trygg, och förstås också om man skulle blöda då.
Mm.
När det gäller kirurgisk abort, då finns det också möjlighet, ska jag säga, att vid medicinsk abort att få samma typ av smärtlindring som vi ger rutinmässigt vid kirurgisk abort. Men det är skillnad, alltså vid en kirurgisk abort, då ligger man i gynstöd under operationen och liksom gynekologen ska ändå liksom in i slidan. Så är det ju inte vid den medicinska abort. Då kommer du dit i dina privata kläder till mottagningen, eller du är hemma va. Och då ska man liksom klä av sig kläderna. Man ska kliva upp i gynstolen och så, för att man då ska kunna lägga den här bedövningen. Man kan göra det på brits också, men man måste i vilket fall som helst liksom klä av sig, så att vi kommer åt det vi gynekologer tycker är väsentligheterna, det vill säga underlivet och slidan va. Men då kan man också lägga den här bedövningen som man lägger in vid livmodertappen. Och den är ju väldigt effektiv, och det vet vi också i studier, att det är den mest effektiva bedövningen vi kan ge. Vid kirurgisk abort då, som sagt, så ger vi den bedövningen, men då har man ju också möjlighet att faktiskt ge andra läkemedel, som till exempel sån här propofol och sånt, som ger både smärtlindring men också att man helt enkelt inte bryr sig så mycket.
Ja, det är en lång genomgång. Vi har fått lite frågor, Carina, va?
Ja, jag undrar först då, vad är tidig, vad är sen abort? Vad räknas det vad?
Vi vill ju helst inte använda de där begreppen, för jag tycker det blir så dåliga vibbar liksom. Så här, vem vill vara sen? Är det inte bättre att vara tidig liksom, så där och så? Jag tycker att vi pratar om liksom aborter i första och andra trimestern. Men generellt sett då, om jag ska bara svara på din fråga då utan massa politikersnack, så är en tidig abort, det är före vecka 9, och en sen abort är efter vecka 12. Men jag tycker inte att man ska, som sagt, använda den terminologin riktigt på det viset.
Mm.
Jag tycker det blir en värdering i det som jag gillar.
Ja, men det är klokt. Det håller jag med dig om. Men du, Carina, vi har fått in massor med frågor också.
Ja, några i alla fall.
Några? Ja.
Ska jag köra? Jag kan ta, yes. Vad betyder säker och fri abort?
En säker abort tycker jag är en abort där kvinnans hälsa sätts i centrum, och där kvinnan inte äventyrar sin hälsa genom att göra en abort. Och det gör man inte i Sverige idag, tycker jag. Fri abort, det tycker jag är eller som man definierar det, så är det en abort som beror på att kvinnan väljer att göra en abort.
Bra definierat. Finns det risker, undrar någon?
Det finns alltid risker med allting. Så ser det ju ut. Och riskerna ökar ju längre graviditeten har gått när man gör sin abort. Och då är det framförallt risker så som blödningsrisk. Infektionsrisker blir också högre. Så att det är de riskerna vi har idag då i samband med, och då pratar jag framförallt om medicinsk abort. Vid kirurgisk abort så finns det ju andra risker. Det är risker till exempel om man blir sövd. Det är risker där man för in instrument i kvinnors kroppar. Man kan i extremt sällsynta fall ha hål på livmodern eller till och med kanske på något annat organ i samband med operationen. Vi har enstaka sådana fall i Sverige varje år. Och det är ju också en av anledningarna till att vi rekommenderar medicinsk abort i första hand då. Men generellt sett kan man säga att det är blödning och infektion som är de stora riskerna med abort.
Mm. Men du, de allra flesta gör alltså en medicinsk abort?
Absolut.
Mm. Procent, har du något?
Ja, du, alltså kirurgisk abort i Sverige idag tror jag är mindre än 5%.
Mm.
Betydligt. Det känns bra. Jag kan slå upp det om du...
Nej, men ungefär.
Ja.
Du berättade lite komplikationer här som... infektion och det kan vara lite rester kvar, kanske stor blödning. När ska man söka hjälp, vård efter en abort?
Ja, om man fortsätter att blöda rikligt och ont i magen, då vill vi förstås att man ska söka vård. Man ska inte blöda liksom första och andra, kanske till och med tredje dagen, ska man blöda mer som en riklig menstruation. Och vad är då en riklig menstruation? Ja, det är ju liksom att du har en ganska stor binda som du kanske fyller 2-3 gånger på en dag. Det är ju en riklig menstruation. Blöder man mer än så, då vill vi nog träffa patienten. Då om det har hållit i mer än 3 dagar. Sen kan det vara så att vissa kvinnor fortsätter att blöda färskt under väldigt, väldigt lång tid, men sparsamt. Och blöder man fortfarande färskt, fast sparsamt efter 6 veckor, då vill vi också träffa kvinnan igen då. För att titta. Och sedan är det så med buksmärtan är ju att den ska ju gå över snabbt. Liksom. Det gör ju ont att göra medicinsk abort. Det ska man inte sticka under stol med. Så är det. Men smärtan ska ju försvinna när allting har kommit ut. Då ska det bli mycket bättre. Jag tycker att man kan jämföra det här med liksom en förlossning om man nu har gått igenom det. Va? Att det gör ont att föda barn. Men... liksom nästa dag, då har du kanske efterverkar, men du går ju inte omkring och lider svårt i verkar liksom. Så att det här ska gå över snabbt, och nu är det här är ingen förlossning, det här är ju liksom en liten graviditet. Så att smärtan ska gå över snabbt, så det är inte normalt att ha ont i magen flera dagar efter en abort. Det är inte det. Och är det så att man får mer och mer ont i magen, ja då vill vi definitivt träffa kvinnan, för då kan hon ha fått en infektion.
Mm, och det ser man ju om man har feber också där.
Ja,
smärta och feber.
Feber ska man absolut inte heller ha. Mm. Man kan få lite feber precis under själva aborten. Därför att de här tabletterna som man får upp i slidan, de gör att man får lite feber. Men dagen efter ska man inte ha feber, och definitivt inte 2-3 dagar efteråt.
Vi har fått en till fråga. Minskar abortchanserna till att bli gravid sen?
Nej, det gör de absolut inte. Förutsatt att du har haft en okomplicerad abort så är det ingen risk. Även om du har haft en komplicerad abort så kan det gå alldeles utmärkt. Och gör det i de allra, allra flesta fall. Går det alldeles utmärkt att bli gravid och föda barn precis som vanligt.
Ja. Är det farligt då att göra fler aborter?
Nej, det är inte farligt att göra flera aborter. Så länge de inte är många kirurgiska aborter på varandra. Det försöker vi ju undvika då. Och det är ju därför att i samband med varje kirurgisk abort så finns det ju risken då för att någonting går fel. Och det kan man ju tänka sig själv också, att man går in i livmodern och man skrapar längs med livmoderväggen med den här vakuumsugen liksom. Men så länge ingenting går fel, så då har ingenting gått fel. Då finns det inga risker.
Det är lite tidigt i förloppet än så länge, men jag tänkte vi skulle prata lite om corona. Och tror du, Helena, att corona kan ha någon effekt på aborttalet?
Vi har ju efterfrågat det här hos Socialstyrelsen, men de har inte riktigt kunnat svara på det, hur det har sett ut. Många kliniker har ju sagt sig se en liten nedgång i antalet aborter. Och det kan ju helt enkelt ha att göra med vår minskade sociala kontakt. Faktiskt. Så att man träffar helt enkelt inte nya partners. Vi vet ju det, att aborter är ju vanligast i de förhållanden, eller inte vanligast för det är fel, för att de flesta aborterna sker i etablerade förhållanden. Men många aborter sker ändå i nyetablerade förhållanden. Och de tror jag har varit ganska få under coronakrisen. Men vi har inte kunnat riktigt få svar på den frågan faktiskt.
Nej, spännande. Får vi säkert framöver kanske. Ja, det ska bli spännande att se om det föds fler barn om 9 månader efter coronan också.
Ja, exakt. Det är ju nästan en betydligt mer spännande frågeställning. Mm. Så här, har man mera sex för att man är mera hemma med varandra, eller tröttnar man på varandra? Tydligen har ju skilsmässorna gått upp också, så det kanske kan bli både fler barn och fler skilsmässor, vem vet.
Så träffar man en ny partner sen, så blir det barn också.
Ja, exakt. Det kommer först nästa år då.
Så vi har en babyboom här. Ja,
fri abort fram till vecka 18 och därefter då?
Ja, efter vecka 18 så kan man fortfarande bli beviljad abort. Och då har vi inte fri abort längre. Så då är det inte kvinnans fria val. Och då har vi på Socialstyrelsen ett rättsligt råd som man ansöker till då för att få göra abort. Och förutsättningen då för att man ska kunna bli beviljad en abort, det är att fostret inte är livsdugligt. Det vill säga att fostret inte kan överleva utanför livmodern. Och det här är någonting som en specialistläkare i obstetrik och gynekologi ska intyga. Man ska kryssa i en liten ruta på en blankett. Det är viktigt att komma ihåg att det är kvinnan som ansöker. Alltså det är inte läkaren som ansöker om abort på kvinna och kvinnans vägnar. Liksom, utan det är kvinnan själv som ansöker om aborten. Och hon ska då också anföra skäl varför hon vill göra den här aborten. Och de här skälen är extremt viktiga. Och det kan ju då vara till exempel fosterskada, som är den stora majoriteten av de här ansökningarna, utgör strax över 60% av ansökningarna. Men sedan har vi ju då också sociala skäl, och det kan ju till exempel vara att man har använt preventivmedel, man har inte förstått att man har varit gravid, man har mått psykiskt dåligt och inte förstått att man har varit gravid, man har trott att man är i klimakteriet. Men det kan också vara sådana saker som att jag blev gravid, jag har inte riktigt fattat det förrän det var för sent och jag vill verkligen inte ha det här barnet bara. Så. Och då får man liksom anföra skäl, och då är det ju ofta är det ju tunga sociala skäl. Det vill säga att man har knappt råd att försörja de barn man har till exempel, eller att man har barn med funktionshinder redan hemma, eller att man själv har ett funktionshinder som gör att man har svårt att ta hand om barnet på ett bra sätt till exempel. Så det finns mängder med olika skäl. Ibland kan det vara missbruk. Det kan vara att man inte lever ihop med den som är far till barnet. Man är ung, man vill gå i skolan. Mm. Ja, det finns ju 1000 skäl. Då.
Ja, men det ska ju tilläggas att de här aborterna efter vecka 18 är ju extremt få.
Ja, de är inte många.
Ja. Och ibland låter det, så vi pratar så mycket om det, så ibland låter det som att de är jättemånga, men det är de ju inte.
Nej, de är verkligen inte det. Mm. Och som sagt, de flesta är ju då på grund av fosterskador också. Så att de som är av sociala skäl är ju ännu mycket färre. Ja.
Eller om kvinnans liv är i fara.
Ja, självklart. Det är ju extremt få fall.
Mm. Ja.
Men det kan ju vara till exempel att man har en hjärtsjukdom till exempel och sådana saker. och som kanske uppdagas under graviditeten eller att man har man blir diagnostiserad med cancer eller sådana saker under graviditeten som gör att man helt enkelt behöver avbryta.
Du, vad bör jag då undvika eller tänka på efter en abort? Jag tänker själv på sånt som vi då uppmanar kvinnor att avvakta, vänta med ett tag efter en förlossning. Det är ju samlag, tampong, vänskap, allt som man för upp.
Alltså, det finns ju egentligen inget så här vetenskapligt underlag för att ge sina hygienråd, inte ens efter förlossning, Karina. faktiskt, utan det verkar vara okej att göra allt man känner för faktiskt. Men jag tror att de flesta säger det, att så länge man blöder färskt så ska man åtminstone avstå bad. Mm. Det är väl på den nivån. Men vi försöker att avstå från direkta hygienråd. Jag skulle vilja säga att sånt man ska tänka på efter en abort, det är att fundera över hur man kan undvika att bli oönskat gravid en gång till, ifall det var en oönskad graviditet. Det är ju inte alltid det. Det kan ju ha varit en väldigt önskad graviditet som man har avbrutit på grund av fosterskador, som sagt. Men om man har en oönskad graviditet, då är det det som tycker jag ska vara fokus. Och det är det vi försöker lägga mycket fokus på också. Det vill säga att man ska börja med sin preventivmetod.
Mm. Och när börjar man med det då? För
ja,
när kommer mensen
man har valt, va? Och vi har ju just nu en studie som pågår i Sverige som jag är ansvarig för, som går på flera orter, där vi tittar på att sätta in spiraler mycket tidigare efter medicinsk abort. Alltså man sätter in dem inom 48 timmar. Så gör man medicinsk abort på sjukhus så innebär det att man får spiralen innan man går hem. Och p-stav har vi ju gjort en studie på där vi visar att den kan man ju sätta in direkt när man tar första tabletten, den där som man tar på sjukhus när man gör medicinsk abort. Annars så väljer man p-stav eller spiral vid kirurgisk abort. Då sätter vi in dem direkt vid den kirurgiska aborten. Så att då är liksom allting klart när man går därifrån. Väljer man att börja med någon annan metod, som till exempel p-piller eller p-plåster eller p-ring eller så, då sätter man in dem eller börjar ta dem kvällen, brukar vi säga. Kvällen samma dag som aborten eller senast dagen efter. Och det är därför att människan har ju en fantastisk förmåga att anpassa sig till nya situationer och också att glömma saker. Så att när man har tittat liksom på motivation och börjar med preventivmedel och så ser man att redan efter 1 till 2 veckor så tror man liksom att det här kommer aldrig att hända igen. Och det leder ju tyvärr till att många kvinnor kommer tillbaka redan inom 1 år för att göra en ny abort om man inte har fått ett preventivmedel.
Ja. Tack Helena. Karina, har du någonting mera?
Nej, men jag tänker bara att som jag har sett det, du får säga om jag har fel Helena, men få kvinnor ångrar sitt beslut, men det betyder ju inte att man kan känna sorg för det man har genomgått.
Exakt, och det ser vi jätteofta. Kvinnor gråter och är fruktansvärt ledsna. Och då får man liksom fråga, gråter du därför att det här, att du inte vill, eller gråter du för att du tycker att det är jobbigt? Och det är ju 100%. Jag har faktiskt aldrig varit med om någon som säger att de gråter för att de inte vill göra aborten, utan de gråter för att de önskar att de inte var i den situationen som de är i. Och att känna sorg efteråt är snarare, det är vanligt. Men också konstigt nog att känna glädje. Och det handlar ofta om att man har fått sin fertilitet bekräftad. Att man nu vet man om att man kan bli gravid. Och det är någonting som faktiskt många, särskilt unga kvinnor, kan uppleva som positivt. Att man vet att man faktiskt, att kroppen fungerar helt enkelt. Jag skulle vilja säga att den absolut vanligaste känslan efter att man har gjort en abort är lättnad. Och det säger jag inte bara för att jag hittar på det, utan det säger jag därför att det visar vetenskapen att det är så när man har gjort undersökningar. Det vill säga, den jobbigaste tiden under en abort är fram till själva aborten. Och sedan efter aborten så är den absolut vanligaste dominerande känslan en lättnad. Att man, Att man har klarat av det, att man har gjort det, att det var rätt beslut, att man är tacksam för att man har fått göra det. Liksom den typen ändå av känslor. Och jag tycker också att det är viktigt att, liksom, att det ska vara okej att känna att alla känslor ska vara okej att känna. Och det, den enda som vet vilka känslor man känner, det är ju man själv förstås. Men som sagt, att känna sorg är absolut inte ovanligt. Och man kan ändå vara helt 100% övertygad om det här var 100% rätt.
Mm. Ja, det handlar om att rätten att få välja helt enkelt.
Absolut.
My body, my choice. Så är det. Eller hur? Ja. Och vi som jobbar med det här varje dag och varje år för alla kvinnors rätt, så står vi upp för just aborträtten. Det tycker jag är viktigt. Vi måste kämpa vidare för den, tycker jag. Den är inte alltid att ta för given, utan om och om igen så måste vi värna denna rätt för våra kvinnor.
Helena, jag vill bara säga det, Carina, att jag tycker inte att det är inte bara för kvinnan.
Nej.
Utan det är också för barnen.
Det är för barnen också.
Därför
det är helt
alla
rätt.
Barn har rätt att födas önskade i en familj som vill ha dem.
Väldigt
det är
bra
sagt. Det bästa för samhället.
Mm. En sak som jag kom på nu också när du säger så, för det var väldigt bra sagt, det är också att när man frågar om partnern kan påverka. Och nu är det ju faktiskt kvinnans val, eller hur? Ja. Så partnern kan inte tycka annorlunda.
Nej. Men jag tycker kan de.
Ja, tycker jag, men man kan inte påverka det.
Nej, man har ingen rätt att bestämma.
Nej, precis. Helena Kopp-Kallner, docent, överläkare i gynekologi med mera. Stort tack återigen för idag.
Tack snälla.
Jättetack, Helena.
Ja, få, kanske ingen, går oberörd av att avlägsna en graviditet, men det är viktigt att ge den enskilde en värdig behandling, skulle jag säga, samtidigt som vi säkerställer kvinnohälsan i världen. Det känns väl otroligt meningsfullt för oss och viktigt att du får det stöd som du behöver också, både före och inför och efter aborten. Ja, det var ett viktigt avsnitt vi hade idag med Helena Kopp-Kallner. Alltid lika klok. Vi är snart tillbaka, så det är ju nästa torsdag igen. Och under tiden så kan ni följa oss på Instagram, ett Babies Podcast. Så tills dess, ta väl hand om er och ha det bra. Hej så länge.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.